Jag läser från Efesierbrevet, det första kapitlet. I de lånade biblarna så är det på sidan 1740. Efesierbrevet 1 på sidan 1740. Jag kommer ju att predika utifrån den tredje versen där. Men jag läser hela stycket från vers 3 till vers 14. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Han har utvalt oss i honom före världens skapelse till att vara heliga och fläckfria inför honom. I kärlek har han förutbestämt oss till barnaskap hos honom genom Jesus Kristus efter sin goda viljas beslut, till ära och pris för den nåd som han har skänkt oss i den älskade. I honom är vi friköpta genom hans blod och har förlåtelse för våra synder, tack vare den rika nåd som han lät flöda över oss med all vishet och insikt. Han har låtit oss få veta sin viljas hemlighet enligt det beslut han har fattat i Kristus. Den plan som skulle genomföra när tiden var inne, att sammanfatta allt i himlen och på jorden i Kristus. I honom har vi också fått vårt arv, förutbestämda till det av honom som utför allt efter sin viljas beslut, för att vi som först har satt vårt hopp till Kristus ska bli till hans ära och pris. I honom har också ni, när ni hörde sanningens ord, evangeliet om er frälsning, i honom har också ni, när ni kom till tro, fått den utlovade helige ande som ett sigill. Anden är ett förskott som garanterar vårt arv, att hans eget folk ska befrias till hans ära och pris. Så lyder Herrens ord. Jag har verkligen funderat på vad den här versen betyder för oss här och nu. Det är så stora ord. Den verkar ju fungera som en introduktion eller en sorts rubrik till det här stycket som sedan följer, det stycket som jag läste för er, till och med vers 14. Efter hälsningen som vi tittade på förra veckan är det som att Paulus exploderar i lovprisning. Och det är som att han inte kan stilla sig eller vill stilla sig. Verserna 3 till 14 i Efesierbrevet här, första kapitlet, i grekiskan som det är skrivet på, det är en enda lång mening. Det är en mening som är 202 ord lång. Han bara öser på, och det är de högsta tänkbara saker som finns. Den här långa meningen är en av Bibelns absoluta höjdpunkter när det gäller sublim teologi. Det är ord som svindlar, det är ord vi knappt kan omfatta. Så vi måste läsa långsamt och med stor eftertanke, eftersom varje ord är fyllt med innebörd. Det är fyllt med djup undervisning om vem Gud är och vad han har gjort för oss. Så därför kommer vi gå igenom brevet långsamt, särskilt de här första verserna i det här stycket. Så vad är det Paulus vill göra här? Vad betyder den här texten för oss? Vi brukar ju avsluta predikningen med det, men jag tänkte jag börjar med dig då. Hur ska vi tillämpa den här texten? Jag är övertygad om att vad Paulus ytterst sett vill göra är att han vill väcka vår lovprisning. Han vill föra oss in i tillbedjan. För titta här. Här har vi först ett stycke då som jag läste för er, i vers 3-14. Det börjar med versen vi har framför oss. Välsignade vår Herre Jesus Kristi Gud och Far, som i Kristus har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och så fortsätter den. Han bara ångar på och berättar vad Gud har gjort fram till vers 14. Och sen, efter vers 14, så kommer en bön för brevets mottagare. Paulus säger att han inte kan sluta tacka Gud för dem när han nämner dem i sina böner. Och han ber, hör här, han ber att deras hjärtans ögon ska få ljus så att de förstår vilket hopp han har kallat dem till. Hur rikt hans arv är och hur oerhörd hans makt är. Hur oerhört stor hans makt är i dem. Så först har vi en lång lovprisning här från 3-14. Som talar om vad Gud har gjort, vem Gud är. Och sen kommer en bön till Gud för brevets mottagare. Att de ska fatta vad han har gjort. Och det kan ju på ett sätt verka märkligt. Paulus har ju precis sagt vad Gud har gjort. Varför behöver han då be att de ska förstå vad Gud har gjort? Tror Paulus att de är tröga? Att de har svårt för att förstå? Ja, men visst, absolut tror han det. Han känner dem därför att de är som kristna är i allmänhet. De är som vi är. Det som Gud har gjort är så stort. Det är så omfattande och det är så genomgripande att vi inte kan ta in det i all sin storhet. Så han säger det. Titta, det här har Gud har gjort. Och sen ber han att det ska gå in, att poletten ska trilla ner, att Gud ska öppna deras hjärtas öga så att de kan se. Fattar ni? Vänner, vårt allra största behov som kristna är just det Paulus ber om. Att vårt hjärtas öga ska få ljus så att vi förstår vilka vi är. Att vi förstår vilket hopp han har kallat oss till och hur väldig hans makt är i oss. För när vi förstår det så förändrar ju det hela livet. Jag dristar mig att påstå att alla våra problem, ganska djärvt påstående, att alla våra problem går tillbaka på att vi inte ser det här. För om vi skulle se det här, om vi skulle liksom i djupet av vår varelse förstå vad Paulus pratar om här, så skulle vi kunna hantera vilket lidande som helst. För när vi vet vem han är och vad han har gjort för oss, så har vi liksom en självinsikt och vi vet också vilken glädje som väntar i all evighet. Gud säger det själv. I Hosea, ni behöver inte bläddra dit, men i Hoseas 4:e kapitel så klandrar Gud sitt folk för att de ständigt går vilse, för att de svär och ljuger och mördar och stjäl och är otrogna, säger han. Och sen i den 6:e versen i det 4:e kapitlet där, så säger han att det här beror på brist på kunskap. Och när han säger kunskap så menar han förstås inte detsamma som data. Alltså det är inte samma sak som att känna till ett antal fakta. Det är mer kunskap i termer av insikt eller klokhet. Kunskap är någonting som har gått in i kroppen och som tar sig uttryck i deras liv. Ni går vilse för att ni saknar insikt om vilka ni är, om vem Gud är. Och det gäller oss alla. Och det finns ingen biblisk kunskap, det här är en fråga som jag verkligen brinner för. Det finns ingen biblisk teologi som är kunskap, teoretisk kunskap för sin egen skull. All teologi, värd namnet, tar sig i uttryck i det vi kallar för doxologi, alltså lovprisning. Teologin lyfter oss, kunskapen lyfter oss upp att se Gud och prisa honom. Och det får verkningar i hela våra liv. Så det är vad Paulus gör här. Han ger oss teologin. Han räknar upp en lång rad saker som Gud har gjort. Och han gör det i syfte att väcka vår lovprisning. Det är för att när vi ser vem Gud är och vilka han har gjort oss till, så omorienterar det hela våra liv. Vi lyfts ur oss själva och vi tvingas att lyfta blicken, ja, från vår egen navel och upp till honom, till vilken vi är skapade. Vi är skapade för att ära honom och njuta av honom. Och vi ser att han är ett källflöde av välsignelse. Och när vi tillber honom och när vi lovprisar honom, så är det som att vi får ställa oss mitt i strömmen och låta den förvandla oss. Det är inte alltid en känslomässig erfarenhet. Ibland är det det. Men oavsett känslor, oavsett om vi känner oss välsignade, så är förvandlingen verklig. Och våra sorger och våra problem kommer i ett helt nytt ljus. Och vi kan säga till oss själva, ni vet, som psalmisten säger i psalm 42. Varför är du så tyngd av sorg, min själ? Sätt ditt hopp till Gud. Vi kan predika för oss själva. Och vi vet att det finns en verklighet bakom de orden. Livet med Gud är ofattbart. Han är oändligt god. Och jag vet inte hur jag ska uttrycka mig. Jag vet att det låter glättigt. Han är oändligt god. Och det beror ju på att vi inte fattar vad oändlig och ren godhet är. Vi kan liksom inte greppa det. Jag befann mig i vad jag upplevde som totalt mörker i ett par års tid. Jag kunde inte sova. Jag hade mängder av fysiska smärtor. I perioder så kunde jag inte hålla en sammanhållen tanke mer än ett par sekunder. En gång försökte jag snickra, men jag fick ge upp för att jag kunde inte ens minnas måtten. Jag höll i måttbandet och mätte. Under den tiden som det tog att lägga ner måttbandet och ta upp något verktyg, så har jag glömt bara vad jag mätte. Jag har glömt siffran. Jag får ge upp. Jag var liksom överväldigad av massa tankar som bara sköljde in. Lidandet var verkligt. Men Gud förde mig igenom det. Och min familj. Och även om det fortfarande kan finnas vissa saker som gör ont, så kan vi se, jag tror jag både talar för mig och min fru, att det som andra människor menade för ont, menade Gud för gott. För han är oändligt god. Ja, det var en lång inledning. Men nu har vi alltså Efesierbrevet 1 och 3 framför oss. Och det är en vers som fungerar som en rubrik till det här stycket som löper fram till vers 14. Och syftet med stycket i sin helhet, och med den här versen i synnerhet, är att föra oss in i lovprisning. Så låt oss nu titta på det. Jag delar upp predikan, eller versen, ja, här i fem punkter. De första två är lite längre, men de är ganska korta allihopa. Först ska vi titta på välsignelsens källa, som är Gud. Och för det andra ska vi titta på det här uttrycket all välsignelse. Med betoning på ordet all. Och för det tredje ska vi se att den är i himlen. Och för det fjärde ska vi se att vi får den genom den heliga ande. Och för det femte så ska vi se att enda sättet att få den är genom att vara i Kristus. Så vi går rakt in i första punkten här. Titta på välsignelsens källa som är Gud. Paulus säger ju här. Välsignad är vår Herre Jesu Kristi Gud och far. Det vill säga Gud är den som är välsignad. Han är välsignelsens källa. För sen fortsätter ju Paulus och säger att det är han, det vill säga Gud, som har välsignat oss. Det kommer ur honom. Paulus kallar oss att välsigna Gud eftersom han är välsignad. Paulus kallar oss att tala sant om vem Gud är och lovprisa honom. För i honom så finns allt som är verkligt gott och rent och tillfredsställande och vackert. Och Paulus börjar helt enkelt med att säga att denne Gud är det högsta goda. Det högsta goda som människan har sökt efter i alla tider, som filosoferna har funderat över i hundratals år. I vår kultur är vi så upptagna av njutning. Är det inte så? Bekvämlighet. Och vi lever som folk här i vår kultur, så lever vi våra liv som om det inte fanns någon morgondag. För vi tror inte att det finns någon morgondag. Eller vi vågar i alla fall inte erkänna att det kommer någonting efter det här livet. Så vi försöker att fånga så mycket njutning som möjligt och göra det så gott för oss som vi bara kan. Men Paulus säger här, det högsta goda är Gud. Han är den enda som är värd att leva för. Han är den enda som är värd att söka. Han är välsignelsens källa. All välsignelse finns i honom. Och allt vi försöker att vinna vid sidan av honom är bara tomhet och fåfänga. Så därför tycks Paulus mena, därför behöver våra liv vara riktade mot honom. Mot att ära honom och njuta av honom. Hela våra liv, varje dag, varje minut, i våra arbeten, i våra vardagsbestyr, i våra relationer till vänner och bekanta, till våra föräldrar, till våra barn. Vi lever våra liv inför Guds ansikte. Det finns en jättevacker latinsk term som kallas coram Deo. Och många kloka personer i historien har argumenterat för att den här coram Deo, det fångar liksom det kristna livets väsen. Det handlar om att leva hela sitt liv inför Guds ansikte. I Guds närhet. Under Guds auktoritet. Till Guds ära. Det är att leva ett liv i integritet. Alltså ett liv som hänger ihop. Där vi i grunden är samma person. Oavsett om vi är i kyrkan eller i familjen eller på jobbet. Ett liv som är öppet inför Gud. Där allt sker inför Guds ansikte. Lite grann som småbarnens fria lek i närheten av sina föräldrar. I den meningen så är hela livet en form av tillbedjan. Gud kallar oss till ett lovprisande liv. Men vi är också kallade att lovprisa Gud med våra läppar. Och alldeles särskilt tillsammans med våra bröder och systrar i en lokal församling. Det är vår särskilda glädje att få samlas som en trosgemenskap, som en familj. Och få möta alla här som vi inte hinner möta under resten av veckan. Och inte bara för att det är roligt att träffas, utan för att när vi gör det, hör här, när vi samlas så här, så är det också en föraning, ett sorts föregripande av hur det kommer att vara att förhärliga honom för evigt. Att tillsammans som en kropp träda fram inför honom och upphöja honom som är all välsignelsekälla. Det fanns en pastor i England under 1600-talet som heter Richard Baxter. Han sa så här. På Herrens dag går vi upp tidigt och stannar uppe sent så att vi kan umgås med honom hela dagen. Att tillbe och lovprisa honom tillsammans med hans folk. Och sent in på kvällen begrunda honom och glädjas och förundras över honom och tillbe honom och prisa honom. Vänner, det är vad vi är skapade för. Det här är vårt rätta element. Söndagen. och vi ska tillbringa hela evigheten i en evig söndag. Han är oändlig och varje dag under evigheten i den mån det är meningsfullt att tala om dagar, jag vet inte. Varje dag så kommer vi att se och glädjas åt nya aspekter i hans väsen. Evigheten kommer inte att vara långtråkig. Efter ett tag så kommer vi att kunna studera varje atom i hela universum, men vi kommer att veta allt. Vi kommer aldrig att uttömma honom. Så när vi kommer samman och sjunger och tillber av hjärtat, av vår kraft, när vi står här i våran halvcirkel eller vad vi nu är och vrålar, håller jag på att säga, sjunger sånger av hela vår kropp, så är det liksom en föraning av det som ska komma. Det är den typ av liv som Paulus kallar oss in i. För Gud är välsignad och han är välsignelsens ursprung. Och om vi vill få del av välsignelsen som flödar från honom, så behöver vi vara riktade mot honom. Och ju mer vi tillber honom, desto mer kan vi njuta av hans välsignelse. Och det leder oss in på nästa punkt, som handlar om att han har välsignat oss med all välsignelse. All välsignelse. Alltså, vad är det vi talar om här? Vad är det för välsignelse Paulus säger kommer ifrån Gud? All andlig välsignelse. Alltså, vilket ord. Allt. Allt som är andligt gott. Faktum är att allt som är gott kommer från Gud. Men här gör Paulus en distinktion och han talar om andlig välsignelse. Vad är andlig välsignelse? Ja, det är allt vi någonsin behöver. Från vårt perspektiv så börjar det med att han föder oss på nytt. Han liksom öppnar våra ögon så att vi vill söka honom. Och han förlåter oss våra synder. Och sen fortsätter det hela vägen tills vi får all Guds fullhet, som Paulus säger i Efesierbrevet 3:19. Men från hans perspektiv, som vi har här i Efesierbrevet 1, så börjar det inte med att han föder oss på nytt. Nästa vecka ska vi titta på vers 4 där det står att han utvalde oss innan världens grund blev lagd. Så innan någonting annat fanns så hade han satt sin kärlek på sitt folk. Men som sagt, det tar vi nästa vecka. Så hur ska vi förstå det här ordet allt? Ja, det var inte länge sedan vi firade jul. Har ni ätit julbord tillsammans med ett småbarn någon gång? Mm. Det här gäller inte alla förstås, alla barn förstås. Men ofta så tycker jag att det finns någonting ganska tragiskt över att äta julbord tillsammans med ett småbarn. Vi har ett stort bord med mängder av maträtter. Det kan vara olika former av fisk och skaldjur, av nötkött och viltkött och julskinka, och det är potatisgratänger och Janssons frestelse, det är omeletter och ägg och sallader, det är älgetungor och rådjurshjärtan och inälvor och grisfötter, massa gott. Allt möjligt. Och man går i olika omgångar. Och man äter den kalla maten och man äter den varma maten och man liksom förbrukar den ena tallriken efter den andra. Och så tittar man på barnets tallrik. Och där ligger det några köttbullar. Och kanske två prinskorvar. Och det är allt. Vänner, vi lever så upptagna av oss själva. Vi har en dålig dag på jobbet. Vi kanske har en konflikt hemma och vi blir helt nedslagna. Och det kanske håller i sig. Vi kanske sover dåligt. Och så kommer vi till Gud och ber. Vi säger: gode Gud, ge mig kärlek. så att jag kan klara av de här jobbiga personerna. Det är ju fromt att be så, inte sant? Men han svarar: kära barn, jag har redan gett dig det. Säger inte Romarbrevet 5:5 att Guds kärlek är utgjuten i våra hjärtan genom den helige ande som han har gett oss? Jo, det gör det. Du har redan Guds kärlek. Och vi säger: men Gud, jag är så orolig. Gud, ge mig frid. Och han svarar, Johannes 14:27. Jesus säger: min frid ger jag till er. Jag ger inte det som världen ger. Låt inte era hjärtan oroas och tappa inte modet. Och vi säger: Gud, jag är så olycklig. Ge mig glädje. Och han svarar, Johannes 15:11. Jesus säger: detta har jag sagt er för att min glädje ska vara i er och för att er glädje ska bli fullkomlig. Och vi säger: Gud, jag är så svag och eländig. Ge mig kraft. Och han svarar, Filipperbrevet 4:13. Du förmår allt i Kristus som ger dig kraft. Alltså poängen här är att han har dukat upp ett enormt bord av välsignelser. Långt fler än vi kan räkna eller förstå. Men vi kommer med vår lilla tallrik och så äter vi den här lilla brödbiten som vi har ätit i hela vårt liv. Som vi gillar. Det är som att Paulus säger: fattar du inte? Det finns ingen ände på välsignelserna i Kristus. Förstår du inte vem du är? Du är adopterad av den högste. Det finns inget gott han nekar dig. All andlig välsignelse är din. Du kan komma till honom när som helst och få allt du behöver. Du gör dig så många bekymmer och är så nedslagen. Men du kan inte föreställa dig vilken omsorg han har om dig. Vad han redan har gett dig. Det finns inget gott som du kan få som han inte redan har gett. Bordet är dukat. Vi går vidare. Tredje punkten. Gud har välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Och vad betyder det då? Ja, vad det än betyder så verkar det vara viktigt för Paulus i alla fall. Han använder det här uttrycket inte mindre än 5 gånger i Efesierbrevet. Dels här i den 3:e versen. Och sen i den 20:e versen. Där han talar om att Gud uppväckte Kristus och satte honom på sin högra sida i himlen. Och sen vers kapitel 2:6. Och sen i vers kapitel 3:10. Och den sista gången som det förekommer är Efesierbrevet 6:12. Där Paulus säger: vi kämpar inte mot kött och blod utan mot furstarna, mot makterna, mot världshärskarna här i mörkret och mot ondskans andemakter i himlarymderna, står det där i svenska. Och lärdomen här är att det finns en värld som är oändligt mycket större än den ögat kan se. Och därför blir ju utmaningen att inte vara så upptagen av vad det, av det som vi för tillfället kan se. När vi blir kristna så genomgår vi en radikal förändring. Det handlar inte, att bli kristen handlar inte om att vi bestämmer oss för att bli bättre personer. Ungefär som att vi bestämmer oss för att börja träna varje gång det kommer ett nytt år. Det är mycket mer omfattande än så. Bibeln säger att Gud har fört oss från mörkret och in i sitt underbara ljus. Efesierbrevet 2 talar om att vi var döda, men Gud har gjort oss levande i Kristus. Och därför, säger Paulus i Kolosserbrevet 3:2, vi behöver inte söka det som är på jorden, utan söka det som är ovan. Och den kristne på väldigt många sätt är en gåta, både för människor runt omkring, men också för sig själv. För den här världen är inte riktigt vår. Vi hör inte riktigt hemma här. Det finns ett främlingskap som gör sig påmint när vi som minst anar det. För mig blir det alltid som tydligast när skönheten är som störst. När jag står inför någonting fantastiskt vackert eller hör någonting fantastiskt vackert. Och det är så vackert så att det nästan gör ont. Så drabbar det mig liksom. Oj. Det här är ju bara en bråkdel. Det här är ju inte alls. Det är liksom fel element. För att jag får en liten smak av vad det innebär att leva i sitt rätta element liksom. Men det är säkert olika för olika människor. Filipperbrevet 3:20 säger att vi har vårt medborgarskap i himlen. Och aposteln Petrus säger i 1 Petrusbrevet 2:11 att vi är gäster och främlingar. Under gamla testamentets tid så tog sig Guds välsignelse ofta i materiella uttryck. Jobb var välsignad. Han hade en stor familj och han hade massa boskap. Abraham lika så. Eller ja, Abraham hade inte så stor familj, men han hade massa prylar. I Nya testamentet blir det tydligare hur den kristna tron är av en annan värld. Det betyder inte att vi ska bli eremiter och isolera oss ifrån den här världen, men det betyder att vårt hopp inte finns här. Vi kan uppleva inom oss själva att det finns en gammal natur och en ny natur och det finns en inre konflikt. Men Paulus vill här i Efesierbrevet påminna oss om att det rike som är långt mer verkligt och beständigt är det himmelska riket. Och det kommer också att upprättas fullt ut när hela jorden görs ny. Så Paulus vill lyfta vår blick så att våra bekymmer här och nu kommer i ett annat ljus. Våra välsignelser är inte materiella i första hand. Även om Gud också ger oss mycket materiellt gott. Våra välsignelser är i himlen och har bäring på hela evigheten. Vi går till den fjärde punkten. Välsignelserna är andliga. Det innebär att de kommer genom den helige ande. Det finns en trinitarisk struktur i den här versen. Vi har Gud som är vår Herre Jesu Kristi far. Gud är välsignelsens källa. Gud är den som välsignar oss i Kristus. Och vi ska återkomma till det här strax, i Kristus. Men det är i Kristus som alla välsignelser blir tillgängliga. Kristus är vägen liksom. Och de ges genom den helige ande. Och det finns också en trinitarisk struktur i hela det avsnittet. Och vi lär väl återkomma till det också senare i serien här. I vers 4-6 så handlar det om vad fadern har gjort. I vers 7-12 så handlar det om vad sonen har gjort. Och i verserna 13-14 så handlar det om vad den helige ande har gjort och gör. Det finns en ordning inom treenigheten. Treenigheten är tre distinkta personer. Olika roller, men av samma väsen. Och det här är viktigt, vänner. Den helige andes roll, som vi talar om nu, det är att tillämpa i oss den frälsning som Jesus har fullbordat åt oss. Men den helige ande gör det också möjligt för oss att överhuvudtaget ta emot den. Så två saker här alltså. Den helige anden är den som uppväcker oss, som öppnar våra ögon, som föder oss på nytt så att vi liksom kommer till oss själva som den förlorade sonen gjorde när han insåg hur förlorad han var. Och vi ser vilken olycksväg vi är inne på. Anden övertygar oss om synd och vänder oss mot Kristus som är vårt enda hopp. Men när vi väl har fötts på nytt och vi har börjat förtrösta på Kristus så är också anden själva kanalen för Guds alla välsignelser i våra liv. Det är genom den helige ande som vi får ta emot allt det som Gud ger. Det innebär att också vår tillbedjan behöver vara trinitarisk. Vi har det i Efesierbrevet 2 och 18. Paulus säger så här. Genom honom, alltså genom Jesus Kristus, genom honom har vi båda i en och samma ande tillträde till Fadern. Det är en viktig vers som vi också ska titta på. Paulus menar alltså att vi ska be till Fadern genom sonen i den heliga ande. Vi ber till Fadern genom sonen som har öppnat vägen i den heliga andes kraft. Gud har alltså uppenbarat sig som tre personer. Och om vi vill lära känna Gud så är det så vi behöver närma oss honom. När vi ber, ber vi alltså i första hand till Fadern. Vi kommer till honom genom sonen på grund av vad Kristus genom sin försoning, att han har öppnat vägen till Fadern. Och det är ju det Paulus säger här. Och jag tror också att det finns en poäng att vi kallar Fadern för just Fader i våra böner. Nu är jag inne och petar här i vårt personliga böneliv, men det är så det är bara. Att vi kallar honom för Fader snarare än Gud. Det är för att ordet Fader uttrycker den här intimiteten som bara är möjlig för den som har fått rätt att kallas Guds barn. Av alla böner som Jesus bad, det finns ju massor i evangelierna. I alla böner som han bad så sa han Gud bara en enda gång. En enda gång. Alla andra gånger är Fader. Och när säger han Gud? Jo, när han säger hänger på korset och säger min Gud, varför har du övergett mig? Det uttrycker liksom ett främlingskap, att den här intima relationen är bruten. Då blir han Gud. Och när han lär oss att be Herrens bön så säger han ju just vår Fader. Och det finns förstås böner direkt till Jesus i Nya Testamentet. Och det finns också böner till den helige ande. Men de är så få så att rent bibliskt sett så får vi betrakta dem som ett undantag. Tumregeln, det är inte fel att be till Jesus. Det är inte fel att be till anden heller. Men tumregeln tror jag man kan säga i alla fall är att vi ber till Fadern genom sonen i den helige ande. Anden är vår kraft i allt detta. Den som lyfter våra hjärtan och hjälper oss att be. Nu tar vi sista punkten. Fadern har välsignat oss med all andlig välsignelse i Kristus. I Kristus. Det finns ingenting som spelar så stor roll i våra liv som relationen med Jesus Kristus. Utan honom så är vi, som Paulus säger i Efesierbrevets andra kapitel, vi är döda i våra överträdelser. Vår relation till Kristus avgör om vi får uppleva Guds fullhet, Guds härlighet, eller om vi går evig dom till mötes, om vi kommer att dömas till mörkret utanför där man ska gråta och skära tänder. Kristus är början och slutet. Han är alfa och omega. Det finns inga andliga välsignelser som inte är förenade med honom. Alla välsignelser som den kristna får ta emot tar vi emot genom honom. Och jag kan stå här och predika om Guds olika välsignelser. Jag kan försöka inspirera oss till lovprisning och tillbedjan. Men det spelar ju ingen roll om du inte har Kristus. Det finns en Gud och en medlare mellan människa och Gud, säger Paulus i första Timoteusbrevet. Nämligen Jesus Kristus som ger sig själv som lösen i vårt ställe. Vi kan inte närma oss Fadern i vår egen kraft. Vi kan inte närma oss Fadern och tänka att vi kan göra det för att vi är hyggliga människor. Det handlar inte om att vi är goda människor. Det handlar om vi förtröstar på Kristus. Om Kristus är vår ställföreträdare, vår medlare. Om vi står inför Fadern utan Kristus som medlare, så kommer vi att bli rättvist dömda utifrån våra gärningar. Och vi kommer att visas bort. Men han levde ju det fullkomliga livet. Och han dog i vårt ställe. Han levde det fullkomliga livet i vårt ställe. Så alla meriter som han har vunnit tillräknas oss. Och han dog i vårt ställe. Och nu framställer han oss i sitt ställe som heliga och fläckfria. Som Guds barn. Vilket innebär att vi när som helst kan komma inför Fadern och be om vad som helst. Allt som Kristus har vunnit med sitt liv är vårt. Avslutningsvis nu då. Paulus dukar upp för oss ett bord av välsignelse. Han vänder oss till Fadern som är välsignelsens källa. Och han påminner oss att Fadern har gett all andlig välsignelse. Och han påminner oss om att den är andlig. Det vill säga att den kommer genom den heliga ande. Och han påminner oss om att den ges till oss när vi är i Kristus. När vi förtröstar på Kristus. Så Paulus vill påminna oss om vilka vi är. Och vad det är vi har i Kristus. Han vill höja vår blick. Så att våra nuvarande bekymmer kommer i ett nytt ljus. Och han vill visa oss vad Gud har gjort för oss. Och han vill lyfta våra hjärtan till lovprisning. Så vänner, låt oss leva våra liv inför Guds ansikte och till hans ära. Låt oss göra det till en daglig övning. Att påminna oss om vad vår himmelske fader har gjort för oss. Och låt det föra oss till att prisa honom för hans godhet. Låt oss be tillsammans. Fader, orden har en tendens att rinna av oss som vatten på en gås. Om inte du gör dem verkliga. Så vi ber än en gång. Att våra hjärtan skulle få ljus. Så att vi kan se vad det är du har kallat oss till. Fader, låt oss inte vara barn som går och tar en brödkaka. Eller en köttbulle från ett bord som är dukat till bristningsgränsen. Låt oss få vara dina barn som njuter, som gläds och fröjdas i hela den rikedom av välsignelser som du redan har gett oss. Jag ber för församlingen här att vi skulle få vara ett folk som mer än något annat kännetecknas av att vi lovprisar dig. Ett folk som är i Kristus. Som jublar över vad Kristus har gjort. Och ett folk som är riktat mot dig som är välsignelsens källa. Fortsätt att forma oss. Och fortsätt oss att ge oss den kunskapen. I Jesu Kristi namn. Amen.